Jag är ju lite ringrostig idag. Jag har ju haft semester i en väldigt lång tid här. Och det hinner ju hända mycket på en semester. Det är nästan som att ha sommarlov. Att det är, liksom, det är en evighet som passerar. Och man bara vilar och tar det lugnt. Och har allting är skönt hur länge som helst. Och solen skiner jämnt och det regnar aldrig. Och allting sånt där. Och så kommer man tillbaka till jobbet. Pigg och utvilad. Jag läste en undersökning som sa att det tar ungefär 2 timmar för kropp, 2 arbetstimmar för kroppen att glömma att man har haft semester. Så jag kommer tillbaka pigg och utvilad till jobbet och ska sätta igång att ställa blicken inför den här söndagen och känner att ja, vi tar något enkelt. Vi gör det lite lätt så här. Jag ska inte säga var, men jag har under semester några gånger har jag och min hustru stött på gudstjänster som verkligen försökte göra det lätt för sig, kan man säga. Så jag har sett att det går. Man kan ju fira gudstjänst utan att behöva leverera någonting matnyttigt överhuvudtaget. Så jag tänkte att vi gör en sån gudstjänst. Så blir det enkelt och en fin uppstart så här. Mjukstarta lite. Men det fick inte jag. Jag kommer att tala med er idag om motsatsen. Vägen in i lärjungaskap erbjuder ingen mjukstart. Vi ska läsa från en text i Matteusevangeliet som kommer ifrån bergspredikan. Där Jesus har... Han har sett att det finns en stor folksamling som har kommit liksom och samlats omkring dem. Och då tar han med sig sina lärjungar. Möjligen för att få vara i fred. Det vet vi inte om det är just därför. Men han drar sig upp högst upp på ett berg. Och så sätter han sig bland sina lärjungar. Och så står att han börjar undervisa dem. Och när Jesus talar till sina lärjungar. Då tenderar han att spetsa till det rejält. Och det gör han. Och den texten som vi ska utgå ifrån idag är lite grann en ankarkula. Om ni tänker er att ni har ett stort, ni har en bassäng och så lägger ni ett lätt silkestyg på vattnet och så släpper ni en kula som är tung. Så sjunker den rätt ner och samlar ihop hela tyget. Den här texten är lite en sån här ankarkula i bergspredikan. Den står i Matteus kapitel 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska göra oss mottagliga för det du vill tala till oss idag. Att du ska låta ditt ord få bli levande och verksamt hos oss. I Jesu namn. Amen. Vi människor är ju fantastiska varelser. Det spelar nästan ingen roll vilken vinkel man går in i när man börjar studera människan. Så upptäcker man det efter ett tag att det finns hur mycket som helst att utforska här. Ett område som verkligen har försökt att förstå sig på människan, det är sociologin. Man har försökt att studera människan och kommit fram till att människan är ett flockdjur, säger man. Jag tror att utifrån ett teologiskt perspektiv så skulle vi kanske uttrycka det mer som att vi människor är skapade till och för gemenskap. Vi kommer alltid att skapa gemenskaper som människor av någon form och förhålla oss till de gemenskaperna. Till och med oss som känner oss lite mer som ensamvargar förstår sig själva och världen i relation till en gemenskap av ett eller annat slag. Och en av våra absolut djupaste rädslor som människor är rädslan för ensamhet. Rädslan för utanförskap. Att inte höra till. Att inte bli accepterad. Att inte bli erkänd. Även om det bara handlar om ett erkännande i form av att jag ser att du har tagit avstånd, så är det ändå en djup rädsla att inte bli sedd. Att inte höra till någonting. Och därför så är det också så att vi tenderar att tänka sanning och rätt och fel utifrån hur många människor som förhåller sig, hur många som beter sig på ett visst sätt. Alltså om tillräckligt många människor beter sig på ett sätt, så räknas det som det naturliga, det normala. Alla gör ju så här. Alla är ju så här. Om tillräckligt många människor tänker på ett visst sätt, så blir det ju naturligt att tänka att ja, men det måste ju vara det som stämmer. Eller det måste i alla fall ligga någonting i det. 63 miljoner fransmän kan inte ha fel. Sniglar är bättre än smörgåstårta. Därför att det är så många. Majoriteten måste ju ha fattat något. Och vi tänker kanske också gärna så att en stor församling med många medlemmar ses nästan automatiskt som en ganska sund och välfungerande församling. Därför att de är ju så många. De måste ju ha fattat det där. Medan en liten församling med få medlemmar är det förmodligen någonting fel på. Vi ser liksom folkskaror som en garant för rätt och fel, för sunt, för osunt, för normalt och onormalt och så vidare. Men det finns lägen när det här inte riktigt funkar. Och det hänger ihop med att den här beteendet, som jag sa, vi är skapade till gemenskap. Och de här sakerna, de grundar sig i någonting naturligt i våran mänskliga natur. Att vi söker sanning och bekräftelse, vi försöker förstå världen tillsammans. Men världen är trasig. Vi människor funkar inte som det var tänkt att vi skulle fungera. Och därför blir såna här fullständigt normala och goda egenskaper ibland snea i den här världen. Jesus visste när han talade till sina lärjungar att majoritet är inte en garant för sanning. Det är inte nödvändigtvis så att de som har flest har rätt. Han talar till dem om en väg som är bred. En port som är vid. Som man knappt behöver ens tänka på för att komma igenom. Som inte kräver några uppoffringar. Och han visste att det är många som går på den vägen. Det här med folksamlingar, vad hade han god erfarenhet av? Det var många, 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 många som följde Jesus periodvis. När han talade om goda saker, när han gjorde under och tecken, när han delade ut gratis mat till 5 000 på en bergsknalle, så var han ju väldigt populär. Men när han började prata om lidande, om död, om uppoffringar, när han började gå emot Jerusalem medveten om att nu går jag till korset, så började de lämna honom. Och till slut var bara hans närmaste kvar. Och när de såg vad som var på gång, så flydde de också. Petrus, hans allra närmaste, mötte majoritetens åsikter och svarade med: jag känner inte den mannen. Jag vet inte vem han är. Jesus visste att majoritet och folkmassor är svåra att stå emot. Och han visste att en väg som är enkel kommer att locka många. En port som är så vid att du kan ta med dig precis vad du vill igenom. En väg som är så bred att du kan vandra på den. Du kan gå lite hitåt och du kan gå lite ditåt. Och du kommer aldrig känna dig ensam, för det är gott om trafik på vägen. Och samtidigt så får ni ju plats allihop, för att vägen är bred. En väg som inte kräver någonting lockar många. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet om att det kommer en tid om människorna inte längre kommer att lyssna till den sunda läran, utan skaffa sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar. Och det är det som Jesus talar om här. Han målar konturerna av ett liv genom bergspredikan. Så ser vi de här konturerna av de två vägarna som han talar om här. Och den ena vägen är denna. Han talar om salt som har mist sin sälta. Han talar om en lampa som behåller sitt ljus för sig själv. Han talar om de som upphäver lagbuden för att det inte passar. De som förbannar sina bröder när de blir arga. Som åtrår och kräver av andra, men som våldsamt försvarar sitt eget. Som hämnas varje oförrätt. Och som älskar, men bara de som älskar tillbaka. Som umgås med dem som de mår bra av att umgås med. Som söker sin egen ära. Ber och ger, men bara offentligt. Så att alla säkert ska se deras yta. Och så målar han den här konturen hela vägen ner till den här otroligt dramatiska avslutningen av bergspredikan, när han som slutar med orden att vinden störtade sig mot hans hus och det rasade. Och raset blev stort. Mjukstart var det. Det finns en väg som är bred, som är lätt att gå. Och det är många som går på den. Så talar han om att det finns också en annan väg. Det finns en port som är trång. Den port är trång. Den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den, säger han. Och så målar han den andra konturen. Bilden av ett annat liv. Goda gärningar som lyser för människorna. Sådana som handlar och talar i enlighet med Guds vilja. Som offrar allt för att vinna livet. Som håller på uppriktigheten där ja är ja och nej är nej. Som vänder andra kinden till. Som ger mer än som förväntas av en. Som går längre än vad som krävs. Som älskar sina fiender. Som ber för dem som förföljer. Som söker Guds rike och hans rättfärdighet före allt annat. Människor som ger och ber i det fördolda där bara fadern ser. Och som inte får ut någonting annat av det än den belöningen som de förväntar sig av honom. Som lever hela sitt liv i försoning och förlåtelse, för de vet att de är förlåtna. Det är ett otroligt vackert liv som Jesus beskriver. Men, säger han, det här är ett liv som kräver uppoffringar. Som jag sa i början, så talar Jesus här till sina lärjungar. Och när han talar till sina lärjungar så brukar han spetsa till det. Då brukar det bli radikalare än annars. Därför att han vet att de här Det här är de som har sett. De här har vandrat med mig. De här kan jag kräva någonting av. Därför att de har förstått någonting. Så han talar med sina lärjungar skarpt. Här och på många andra ställen. Om man läser Jesu undervisning om vad lärjungaskap innebär. Och tittar på den här texten i relation till det. Så blir bilden ganska klar. Vägen till livet går genom en trång port. En port som är så trång att jag måste offra allt. Jag måste lämna allt mitt bagage. Jag måste ner på knä för att komma igenom. Om man är på resa någon gång i ett främmande land, man kan inte språket, man har aldrig varit där förut, man känner inte en människa, så har man ett hotellrum. Och medan man är inne i duschen och förbereder sig för kvällen eller dagen eller vad man nu gör, så är det någon som bryter sig in i hotellrummet och får med sig hela bagaget, alla kläder, alla pengar, passet, telefonen, rubbet. Man kommer ut ur duschen glad och nyduschad och genomblöt och upptäcker att man har ingenting kvar. Och det slår en att jag kommer inte kunna reda ut det här. Jag kan inte fråga om vägen till ambassaden, för det är ingen som fattar vad jag säger. Om det ens finns någon ambassad, det beror på vilket land det är. Jag har inget pass, jag kan inte bevisa vem jag är. Jag har inga pengar, jag kan inte ta mig fram. Jag kan inte ringa hem, jag kan inte göra någonting. Jag har inte ens några kläder på kroppen. Det är min status när jag står vid porten till livet. Jag har ingenting att flagga med. Jag har ingenting. Allt det som jag hade bundit min identitet till. Som visade vem jag var. Allt det där som jag har skrutit med för andra. Allt jag hade tagit med mig för att beskydda mig själv. Är borta. För att jag ska komma igenom den här porten. Det kräver en otrolig tillit. Att våga lämna allt. Därför att jag vet att det som finns genom den här porten är livet självt. Och det är därför tror jag som Jesus trycker så hårt i bergspredikan på förtröstan. Han återkommer flera gånger till det här. Säger att han som ger mat åt fåglarna som inte lyfter ett finger. Han som ger kläder åt gräset på marken, blommorna, fantastiska kläder. Tror ni att han inte skulle bry sig om er som är det vackraste han har skapat? Gud kommer att ta hand om er. Gör er inte bekymmer för morgondagen. Lita på Gud. Varför säger han det? Därför att han har precis uppmanat dem att lämna all sin trygghet. Allt det som de hade förlitat sig på. Det här är en matematik som är väldigt svår att få ihop. Men lärjungaskapet handlar om att när jag offrar allt. Det är då först som jag vet vad rikedom är. Nåden är gratis. Livet i Kristus ges som gåva till alla som vill ta emot. Men du kommer att förstå att det livet kostar dig allt. Som Thomas Merton uttryckte det här en gång. Han sa att han till slut hade börjat förstå lärjungaskapets logik. I Kristus äger jag allt och ingenting. Allt tillhör mig utom mig själv. Allt är mitt, men jag är hans. Det finns en port som är trång, en väg som är smal. Den leder till livet. Och man förstår ju den här rädslan när jag står inför porten. Och det gör jag varje dag. Det var inte någonting som hände för länge sedan i mitt liv. Utan jag står där varje morgon när jag slår upp ögonen, så står jag vid en port där jag kan välja att lämna ifrån mig allt och gå igenom eller inte. Och rädslan är på riktigt om jag tar det på allvar. När jag har klämt mig igenom porten och står där helt naken, helt ensam, vid en smal och ringlande stig. Hur ska det gå med mig? Stigen är svår att gå. Och det ringer i huvudet en tanke om att om jag gör ett enda felsteg så är det ute med mig. Jag har en bild av Gud som har lämnat lite instruktioner här och var på vägen, och sen har han stuckit iväg, och så i slutet på labyrinten så står han uppe med en kikare och tittar med en segerkrans till de få som lyckas ta sig igenom den här krångliga labyrinten. Och jag tänker, det här är kört, jag kommer inte klara det här. Men gör, om det är min liksom uppfattning om vad det är som händer, så tror jag att jag har missförstått något väldigt centralt. Den som talar till mig och som kallar mig att gå genom den trånga porten, det är han som säger, det är jag som är vägen. Fattar du inte det? Du kommer aldrig att klämma dig igenom den här porten och stå där ensam och övergiven, för att jag är den vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Det finns ingen som står ensam på livets väg. Hur få det än är som finner den. Temat för den här söndagen i kyrkåret är andlig klarsyn. Och det anden gör, det andens uppgift när det gäller klarsyn, det är alltid att peka på Kristus. Peka på Jesus. Låt oss förstå vem han är, vad han har gjort. Se att det är han som är vägen. Hjälp oss att se att det spelar ingen roll hur många som går på den breda vägen. Fransmän kan ha fel, fast de är 63 miljoner stycken. Det intressanta är inte hur många som går den lätta vägen. Det intressanta som du måste veta är att en gick den svåra vägen för din skull. En gick den svåra vägen. Och det gjorde han inte för att du skulle slippa, utan för att du skulle kunna gå den vägen tillsammans med honom. Det är det som är hela förutsättningen för resan. Vore det inte för det så skulle det vara lönlöst. Då skulle jag på allvar stå här och uppmana dig att se till att få ut det mesta av livet. Se till att inte offra någonting. Tänk på dig själv först och främst. Om det inte vore för det faktum att den här vägen är öppen och möjlig. Därför att han har öppnat den. Än gick den svåra vägen för att du skulle kunna gå den tillsammans med honom. Den vägen leder till livet. Och det livet är värt allt som du kan tänkas offra och mer därtill. Så jag tänkte att vi skulle ta en liten mjuk start på den här terminen. Genom att ta det här tillfället i akt och lämna ifrån oss allting. Allt vi är. Allt vi har av smärta, oro, synd och skam. Allt vi har av förhoppningar, allt vi har av drömmar, längtan. Allt vi har av stolthet och glädje. Allting som är vi. Lägger det i hans händer. Och ta emot det korset som han har att erbjuda. För det är bara under det korset som vi kommer att finna livet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du gick före. För det fantastiska som vi aldrig någonsin kommer att kunna greppa. Hur du tömde dig själv. Hur du gav allt för att vi skulle få liv. Vi ber dig här att du ska fortsätta att tala i våra hjärtan, i våra liv. Att du ska med din ande visa tydligt och klart vad vägen är. Vad livet gäller. Ge oss här mod och kraft att orka släppa taget om det som vi krampaktigt håller oss fast vid. Så att vi kan stå med tomma händer för att greppa ditt kors. Vi ber dig här att du ska hjälpa oss att med glädje leva i den kärleken som du kallar oss till. Att vi aldrig ska sluta förundras över att hur många som än går den lätta vägen så gick du den svåra vägen och kallar oss att följa efter. Vi ber att du ska forma oss, Herre, till ditt folk, till din församling. Ge oss hjältars mod. Ge oss dårarnas förkrossande envishet och uthållighet. Att trots att våra knän skälver och trots att vi är vettskrämda ibland, våga lägga oss i dina händer och veta att du leder hela vägen in i det som är det verkliga livet. Förlåt oss, Herre, när vi håller tillbaka det som du har gett oss för att andra ska få del av det. Förlåt oss, Herre, för att vi håller oss fast i de sår som du vill läka. Förlåt oss för att vi släpar på bagage som gör att vi inte får plats i den port som du har öppnat för oss. Förlåt oss när vi inte ser det fantastiska värdet i ditt offer och i det förstår vilka vi är och vilket värde vi har inför dig. Hjälp oss, Herre, att leva som dina lärjungar. Var med nu i resten av den här gudstjänsten. Möt oss i nattvarden. Välsigna och förvandla oss i veckan som ligger framför. Och låt oss få leva och ta varje steg vi får på den här jorden till din ära och din härlighet. Sökande ditt rike före allt annat. I Jesu namn. Amen.